Hej och välkomna till Bluegrass-podden.
Hej Erik.
Hej Henrik.
Trevligt. Nytt avsnitt igen.
Jaha, jemensan. Ja.
Det går undan.
Ja, det gör det verkligen. Det är snabba ryckar nu.
Och idag har vi ett litet tema.
Ja, det har vi. Vad var det skulle heta nu igen?
Var det livet i bluegrassen, eller?
Livet med bluegrassen.
Så kanske va. Ja,
så var det. Och vem har vi som gäst idag, Henrik, då?
Idag har vi någon som heter Pelle Brandt. Ja. Välkommen.
Ja, tack så mycket. Roligt, roligt att vara här.
Och ni känner ju varandra ganska väl.
Ja, det kan man väl säga. Ja,
ja. Vem känner den andra bäst?
Det är nog...
Jag känner nog mig mer.
Ja, det kanske är så.
Ska vi förklara varför?
Ja, det kan vi väl göra. Det är min kära far som sitter till vänster om mig här.
Så det blir ett riktigt familjeavsnitt idag?
Ja, det blir väl det.
Ja, det har ju gått i arv som sagt.
Ja.
Intresset.
Du har varit med länge här i Gränna. Vad det gäller festivaler och musik.
Det har jag. Vi flyttade hit 1988. Men då hade jag redan börjat spela lite med Staffan Stollar. Så jag var nog 80... Ja, du är född 85. Mm. Ja, det var bara... Jag kan det vara 81 eller något sånt där.
Ja.
Som jag började pendla till Gränna mycket. Då hade festivalen hållit på i 3 år eller någonting. Mm.
Och du har spelat musik hela ditt liv?
Ja, det började ju redan kommunala musikskolan i Jönköping egentligen. Jag började med fiol där. Jaha. När man var 9 då.
Just det.
Och så tyckte jag såg nidna ut mina kompisar. Så jag vet inte för aldrig. Sen kom ju de här epoken med Bob Dylan och Barry McGuire och de här. Tyckte man var lite häftiga, lite folkligare det här.
Ja, just det. När började du intressera sig för just den här bluegrass old time typen av musik?
Det var tidigt i min barndom. Pappa, han var ju tokig i allt med mandolin och banjo och sånt. Så han hade en mandolinbanjo hängande på väggen och den fick jag ju låna då. Så det där ljudet. Och han spelade in, han var ganska tidig med den här rullbandspelaren. Han hade en kompis som var radiohandlare. Så han spelade in allt som hade med banjo, George Formby och det var Uncle Dimacon och det var ju sådana här sändningar, dokumentärer och P1. Då hade ju bara en kanal på den tiden.
Har du kvar några av de här inspelningarna? Eller?
Nej, ja, jag har några rullband kanske. Där han spelar. Eller där han spelar just den musiken. Mm. Det har jag nog.
Kanske. Du har inga inspelningar på dig själv när du var liten?
Nej, inte det. Det har jag, men då kanske inte så mycket anknytning till musiken då.
Jag tänkte om vi kunde ha en jämförelse här.
Ja, ja. Nej, men jag har inspelningar från tonåringen då, när jag var tonåring. Då börjar man ju plonka och plinka riktigt. Det finns nog en hel del.
Mm. Har du hört dem här, eller?
Nej, det är inte vad jag minns. Det har jag säkert gjort. Walter och det här har jag hört, det är klart.
Jag flyttade ju till Belgien då, vet du, på 66. Då var jag 16 år. Mm. Pappa hade jobb där nere på Atlas Copco. Så jag blev där i 4 år och där... Kan man säga, när jag var 16 och började ordentligt, så spelade jag med en kompis från Belgien, klasskamrat. Konstakademin gick jag då. Så det var. Och han körde banjo då, väldigt bra banjo. Så det blev ju, ja, fiolen åkte fram. Den kunskapen jag hade från min tidiga barndom där. Så man fick ju börja lära sig lite bluegrass fiddle och lite sådär, old time. Framförallt old time spelar vi, old time musik då.
Men då hade du haft ett uppehåll i fiolspelandet då, eller?
Ja, det var ju mest gitarr och fiol. Det är, så, det är en ensam fiol, så där. Man sitter inte och gnider för sig själv så mycket. Gjorde inte jag det. Men gitarr, då kan du väl sjunga till och du kompar dig själv. Så det var... Men som sagt, är man 2, då är det perfekt med fiol och banjo. Så det blev vi bodde där nere och spelade med honom till 1970, flyttade vi upp till Stockholm. Så det var roligt. Jag har fortfarande kontakt med Walter där, så han kommer hit ibland och ibland är vi där nere i Belgien och jammar lite. Sen när jag kom till Stockholm då 1970, då gick det några år där jag var ensam. Sen så var vi på Mosebacke och lyssnade på ett band, Sjönsuger. Och det var en kille som kände igen mig i det där sällskapet då, jag vet inte hur musiken är. Fan, Pelle, de behöver en fiolspelare. Så jag fick komma med dem, de provspelarna. Han skulle sluta, Björn heter han. Gick sig på räls, det var precis samma intresse, samma musik. Lite jugband, lite sådär bluegrass, lite svensk, svensk bluegrass. Mm. Vi gjorde ju svenska texter till allting, mer eller mindre. Skivbolagen ville ju det med då. Mm. Att vi kan inte sälja något som de sjunger på engelska, det måste ju vara...
Nej, det är ju helt ute.
Ja. Ja. Men... så var det med det, Sjönsuger den tiden då.
Och ni släppte flera skivor, eller?
Ja, vi hamnade till och med på Svensktoppen med en låt, Semesterflört.
Aha.
Och det var ju ingen bluegrass, det var ju sådana 30-tals swing kan man säga. Så vi gjorde, jag var med på en LP, vi bytte lite sådär emellan. Men det var tre skivor vi gjorde, tre eller fyra LP-skivor.
Du flyttade till Göteborg sen, va?
Ja, jag spelade ju med Sjönsuger från 75 till 78. Ja, den här hamnade på Svensktoppen 76.
Ja.
Och sen var jag nog 77. Jag var nog bara med något år efter den där
Svensktopps-turnén
där. Och då spelade vi ju hela landet. Det var från Ystad, Haparanda och överallt. Och det var turnerande.
Typisk folkparksturné då?
Ja, eller? Folkparksturné. Men... fast det var ingen som trodde på den här skivan. Skivbolaget, de gjorde den mer för kul. Sen när vi kom till de här, vi kunde ju sålt hur mycket skivor som helst. Det fanns inga skivor.
Nej, ni hade inga att sälja.
Fan, vi hade ju köpt en nya högtalanläggning för 100 000. Vi hade behövt de där pengarna. Men i alla fall så, ja, jag flyttade till Göteborg då efter jag hade slutat med Sjönsuger. 78 då. Och ja, 77-78 då. Och så träffade jag BMG. Mm. Banjo, mandolin och gitarr stod det för, det namnet.
Ah.
Och det var en, också en sån här... de var ju inte sjungit på svenska. De var ju mer renodlade...
traditionellt.
Traditionellt, sådär. Så BMG, de var roliga.
Mm. Och det var, bara tre personer, eller?
Nej, de hade börjat med tre. Bengt Adilsson och Kalle Bäckström och Bengt Lloyd.
Mm.
Var sen tog de med... en bassist, Gunnar Fredriksson. Och mig då. Battle Pool spelade innan mig på fiol. Så jag hoppade med då istället för honom. Sen så bröts det upp. Sen kom Elisabeth Andreasson med i bandet. Sen döpte de om sig till KEB. Mm-hmm. KEB. Kalle, Elisabeth och Bengt. Det var enkla namn.
Det är så här typ som ABBA gjorde.
Ja. Men det var ett...
Hur gammal var Elisabeth då?
Hon är väl några år, 4 år, 5 år yngre än mig. Hon, det var hennes första band. Mm. Vad kan hon ha varit? 17-18?
Mm.
Någonting, ja.
Så det visste jag inte om henne. Jag kan inte så mycket om Elisabeth.
Nej, men hon har ju verkligen en liksom här bluegrass bakgrund.
Ja.
Från en KEB. Mm. KEB special tror jag de heter till och med. Så hon spelade bas där då med dem då.
Mm.
Och vi hon var ju med något halvår bara när vi hade döpte vi oss till Järngänget.
Jaha.
BMG Järngänget hette det ju från början, men då tog vi bort BMG och kallade oss för Järngänget bara. Och då var Elisabeth med och Kalle och ja, överhuvudtaget samma gäng då, fast men det gick något halvår och så hoppade basisten av och sen, vad tråkigt. Och sen blev det inte mycket mer.
Nej. Okej.
Okay. Men det var roligt med den här BMG-tiden. Vi var ju här och spelade mycket i Gränna på 70-talets slut där.
Mm.
Det var innan bluegrassen till och med kom igång. Ja.
Var det under hjorten perioden?
Ja,
då, eller?
Var gjort den perioden.
Ja.
Och det var det där BMG, det fick ju Pelle Bergström och de på hjorten och tända till på bluegrass. Jag tänkte, vi måste göra en bluegrassfestival.
Nu får ni förklara vad hjorten är för någonting.
Ja, hjorten är en restaurang, var en restaurang, värdshuset Hjorten, som drevs av Bergströmmarna då, Janne Bergström, Pelle Bergström och Thomas Bergström. Mm. Så att de fick ju lära sig att spela lite banjo. Pelle köpte en banjo och Janne tog fram lite munspel. Dompa kunde väl spela lite gitarr. Och sen tog vi dem med Ulf Lundebro och Lasse Bimberg från Vadstena. Och sen kom jag. Så det, vi var ju, vi kallade oss kvartetten som trängdes.
Ja, var det sju stycken?
Vi var sju stycken. Det var en rolig tid där med, ja, med stollarna där.
Men efter Göteborg där, var det, flyttade du till Mariannelund?
Ja. Ja, jag hade ett torpställe i Mariannelund. Ett arvetorp. Och det var den här gröna vågen, perioden började komma då. Fan, flytta ut på landet. Jag var trött på både Stockholm och Göteborg. Så då drog jag dit.
Ja, just det.
Men där var det ju inget jam. Där var man ju mitt, jag bodde mitt ut i skogen alltså. Mm-hmm. Jag hade älstuttan och en pinstol, mer eller mindre. Men det hade. Men i alla fall så... Jag jobbade på ett företag där som håller på med kompressorer och sånt där. Gruvindustrin. Och, så jag var servicekille på sånt där. Sen träffade jag Mia då, men jag började ju pendla till den här blodgräsen. Jag hade ju stollarna, hade jag ju kontakt med, så jag fick ju komma hit när vi hade en spelning. Och träffade jag Mia, Eriks mamma. Och sen flyttade vi hit. 88 flyttade vi hit.
Just det, 88 flyttade ni hit.
Ja, var ju tvungna nästan. För, ja, vi kände det. Mia är ju från Gränna, min fru då. Så. Mm. Och jag var ju mycket. Så tänkte jag, fasen, du vet att bo här.
Ja.
Än att bo med Mariannelund mitt ut skogen. Mm. Ingen spelar med där.
Nej.
Långt i alla fall för att åka hit och spela.
Och då plötsligt fanns det möjligheter att spela både oftare och med fler.
Ja, det var ju... Vi körde väl lite sådär kors och tvärs med, så att vi behövde inte vara sju man jämnt, utan det kunde vara... Ja, vi delade upp oss två eller tre ibland, och sådär va. Så.
Men turnerade ni runt också?
Ja, i den vi var med i Östergötlands bildningsförbund. Mm. Och det var, de ordnade ju sånt här, ja, spelningar. Så att vi var mest i Östergötland spelare. Mm. Lite grann i Jönköpingstrakten var det väl med. Mm. Men, så att vi hade minst en eller två spelningar i veckan. Alltså.
Oj, fan.
Gått som året runt.
Oj.
Ja, det var jävla mest farande. Och det var ju mycket, det kan ju vara senilmätta avdelningar, och det kan ju vara äldreboende, och det kan ju vara någon sjukskötersketräff och konferens, och det kan ju vara, ja, det var överallt alltså.
Just.
Nej, jag säger inte så här två i veckan, men en i veckan hade vi nog detta typ ungefär. Mm.
Och du har alltid spelat fiol i de här konstellationerna, eller har du spelat andra instrument?
Ja, fiol är så få som spelar. Mm. Så att även om jag hade föredragit ibland att få spela gitarr, så... du får ta fiolen, Pelle. Ingen annan som kan spela fiol.
Mm. Och det finns alltid ett överskott av gitarrister, eller
så? Ja. Så där jävla fiolerna. Men det är ju roligt att spela, det tycker jag. Mm.
Jag måste nämna, jag har ju absolut inte känt dig särskilt länge. Första gången jag träffade dig var ju när jag dök upp på ett Gränna jam.
Ja.
Och jag tror att det var, kan det vara 1,5 år sedan? Någonting första
gången. Ja, du var ju med där i gömmet, ja. Stämmer.
Och mitt första intryck av dig, det var ju att det var någon som satt där i mitten och det var ett jäkla drag. Det var otroligt kul. Bra tempo på låtarna, och det var inte lång paus mellan dem heller.
Ja.
Och det var ju egentligen min första, ska man säga, intryck av Gränna stämningen då.
Mm.
Och det där har ni hållit på med länge. Ni håller i det liksom konsekvent här med jammet, och att det ska vara alla välkomna, och det ska vara en social del i det hela.
Ja, men det är det. Erik började, det var ju din idé egentligen.
Jag vet inte hur många år sedan det var vi drog igång,
tre, fyra år
sedan. Ja. Och det var väl tanken, jag tror det bara var du och jag och Pelle Bergström och brorsan som satt och spelade från början.
Ja,
sa det, nu drar vi igång ett jam, och det var inte så många där. Och sen har ju det där växt med tiden, och det har ju varit smockfullt vissa perioder, och det har varit lite lugnare, men det... Jag har ju försökt hålla i det.
Vad sa folk första gången ni gjorde det? Eller där i början när det var nytt så att säga?
Ja, vad sa folk?
Var det märkligt?
Nej, det tror jag inte. Jag tror det var väldigt uppskattat. Ja. Det är ju en turistdal grann, så att det är mycket förbipasserande som lägger märke till det här. Och de dras ju med i den här energin som vi skapar där inne, så att det har varit väldigt uppskattat. Så det är riktigt roligt. Och
det har varit så mycket folk där, så vi är knappt vi får plats att sitta och spela.
Nej, man får inte vara för sen, för då är det, man får man sitta utanför.
Då hamnar man på ytterkanterna. Ursäkta mig. Men det var ju många, när vi första gångerna, många var ju precis nybörjare. Mm. Som, man fick visa en bas, där får du nog trycka ner på den. Men sen har alla förkovrat sig.
Ja, verkligen.
Så det har ju bara gått på några, 2-3 gånger. Sen behöver man inte visa koder knappt eller någonting. Bara köra.
Mm. Och när folk ser det här, då vill de också lära sig instrument. Även om man inte sitter och jammar för stunden, men man ser att någon gör det och det verkar kul. Och det lockar väl folk då, kan jag tänka mig, speciellt i trakten då, att börja. Så ni har fått ett uppsving bland invånarna, så att säga, att vilja lära sig.
Absolut.
Jo då, det startar ju de här tjejbandet. Startar väl nästan, vad heter de?
Ja, Pärlbandet.
Pärlbandet. Ja. De i stort sett tack vare jammet.
Va? Ja, det gör de. Ja.
Och sen, det har nog knutit upp. De åker ju... En del åker ju för fan från Ingatorp på helt.
Ja, det är även det långväga resande. Mm. Alltså. Det är det. Så att det...
Och du med, du kommer ju från Bankeryd. Du är runt halva Vättern här. Var med och jamma.
Det är Södra Viken, 40 minuter bort är väl ungefär. Men absolut, man åker gärna hit. Mitt problem är att det är lite för tidigt på dagen. Klockan 5 hinner ju inte riktigt i tid, får man sitta i ett hörn.
Ja.
Men
ta ut flextid.
Ja, det är ju så. Man får planera. Förebilder och idoler inom bluegrass-genren är man ju högst intresserad av nu när du har hållit på i många år. Och var började det?
Det börjar nog med... det börjar nog med Jimmy Rodgers. Alltså en ren country... Ja, han är inte country, men föregångaren till country.
Ja, men precis.
Och hans joddlande och det här. Mm. Hans låtar tyckte jag om. Och jag var ensam kanske då, jag spelade gitarr. Tyckte de här låtarna passade bra. Jimmy Rodgers. Sen så gillade jag Uncle Dave Macon. Han var ju banjo. Fruit Yard Drinkers. Och McGee Brothers. Och lite sammansvetsade. McGee Brothers ihop med Uncle Dave Macon och Arthur Smith. Han spelar för Jolo. Mm. De gillar jag mest skarpt i början. Och det är ju nästan all time. Det är ju på gränsen till... Ja, det får nog kalla all time. Inte riktigt bluegrass. Uncle Dave, men han spelar ju inte riktigt på sån här fingerpicking.
Nej.
Han spelar med alla 5 fingrarna, tror jag.
Ja. Och idag då?
Jag tycker om traditionell bluegrass. Stanley Brothers och typ... Flätten Skröks och... och lite gospel bluegrass och... Mm. Traditionellt ska det vara, tycker jag. Riktigt.
Så det här är nya vågen som kommer nu med newgrass?
Ja. Och... sådär. Ja. Jag tycker det ska vara 3 ackordslåtar.
Ja, det är bra.
Ja, det är kul.
Jag har ju en otrolig möjlighet här. Att fråga Erik om någonting som vore kul att veta om din far. Har du någon bra fråga till din far som på något vis han är inte beredd på att svara på och som alla borde få höra?
Oj. Det finns så mycket roliga historier här.
Ja, en del är lite under bältet.
Ja, vi kan börja över.
Ja.
Vi kanske ska börja över bältet.
Börja över bältet, Erik.
Ja, vad ska vi säga då? Bara?
Eller vad du vill.
En rolig historia, det är ju framförallt den här jäkla fiolen, Jimmy Martin fiolen. Ja. Vågar vi dra
det? Ja, men det kan du göra det. Ska jag dra den, eller? Ja. Thomas Haglund bodde ju i grannan och han var ju väldigt engagerad i grannar här då. Kanske inte bluegrassen så mycket, men musikfrämjandet som det hette då. Och jag träffade ju Thomas, han spelade med Bluegrass Suites. Och jag lärde ju känna Bluegrass Suites ganska bra. Så Thomas sa det, nu har jag en fiol, skulle passa dig Pelle, sa han. Jaha. Ja, den fick jag när jag spelade med Jimmy Martin i Amerika. Jag köpte den av honom, sa han. Åh, vad kul då. Så ja, den är jättebra. Jag tyckte den var så ful i lacken. Ja, jag kom hem då, så slipade jag den. Ja, jag slipade ner den, så betsade jag den, så nästan knallröd. Och ett fel bets, vet du. Och sen, ja, jag spelade på honom i alla fall. Och sen la jag ner den. Sen när det var någon spelning, då var ju Thomas Haglund, det var på hjorten, tror jag. Har du fjolen kvar, frågade han. Ja, för fan, så var den jättebra. Så öppnade jag, för att titta på honom, så han, ja, så öppnade han locket. Då var den betsad. Jag trodde han skulle bryta ihop då, Haglund, Thomas där. Herregud.
Men det var sista fjolen du fick av honom.
Ja. Ja, man får nog säga det riktigt. Jag har nog varit lite kladdig i mina dagar. Kladdig. Mycket och...
Ja, jag sa nog det i första avsnittet där, att min far, han är på allt och ska pilla och fixa och förfina och dona.
Många fjolar jag putsat ner för lackat som blev fel.
Men är det så att du vill in och justera och som du säger, fixa för att på något vis optimera ljud, ja, eller känsla? Ja. Och
hela börjar man flytta ljudpinnen i fiolen. Mm. Det är ju sån här... Det är, alltså, det blir en sjukdom. Mm. Ja, den var nog bättre än den jag satt innan. Man flyttar ljudpinnen in i fiolen. Bara kanske en millimeter får du en annan klangfärg. Mm. Nej, det var nog bättre innan. Så flyttar man tillbaka. Nej, fan. Så den här ljudpinnen, det är ganska jobbigt att flytta den. Man får ha lite verktyg. Och man flyttar den så man blir tokig. Så det, jag läste om en fjol i Norge då, Olle Bull heter han. Ja. Han blev ju mentalt sjuk efter den jävla ljudpinnen flyttande.
Jakten på det perfekta ljudet.
Ja, just det. Ja, det
är... Fiolsjuka.
Ja, fan, han blev helt tokig.
Värre än coronaviruset.
Och han var ju en symfoniker, vet du. Mer klassisk skolan.
Ja, herregud.
Okej.
Men när började du kliva in i Bluegrass-organisationen, Gränna Bluegrass-organisationen?
Ja, det blev nästan en gång, 88 då, kan man säga. Det var ju, ja. Jag började konferensera lite. Ja, det kommer jag förresten inte ihåg när jag började konferensera. Det kan ju ha varit några år innan när vi flyttade hit. Det var nog 85 då, när du föddes i den vevan. Kan det ha varit? Ja. Några år. Sen när vi hade flyttat hit, då tog jag ju hand om alltihop. Både affischer, och gjorde affischer och konferensera, och jag bokade band. Och det var ju ganska enkelt i min generation då, på den tiden. För då var ju, banden var ju mina kompisar. Jag kände ju många sen innan då. Så det var en gång man hade lätt att prata på scenen, när man presenterade dem. Tjena Bobby, välkommen. Nu får Erik ta hand om, för han skriver, han ska komma ihåg lapp till mig. De här kommer från Eskilstuna, det här. Så det är väl några år till, sen får Erik ta över det med konferensierjobbet.
Om vi tar lite festivalhistoria då, hur känner du som har sett hela svängen, så att säga? Hur har det utvecklats?
Ja, 83 var ju ett riktigt, då spelade vi ju. Stollarna då var ju med 83. Det var ju en filminspelning från Sveriges Radio. Jag vet inte, Sveriges Television.
Ja.
Två avsnitt, och det hette Blågräs i Gränna. Mm-hmm. Efter den tv så blev det ju ett riktigt uppsving. Då kände ju hela Sverige till Gränna Blågräs. De till och med hade frågor på Jeppe. Det var, spelar man banjo i en liten stad i Sverige?
Okej.
Okay. Gränna, ja... Nej, så att 83, sen blev det fart på ett... vi hade, för i början hade vi ju inte några gager till banden, utan de kom hit och jammade. De fick lite chili con carne på hjorten och, som ersättning. Och något år skramlade vi lite sådär. Fick lägga en hatt där uppe på berget. Men sen började ju Torsåker och Näsville och de här... framförallt Torsåker. Och då de fick ju banden betalt där uppe. Jag tänkte, vad fan, så vi kan ju inte spela här gratis. Så, men då sa vi har inte ekonomiska förutsättningar, Pelle och Chansa, som privatpersoner. Så att vi gick med i Gränna Musikfrämjande. Det var ju ett etablerat en förening då. Så de var lite garanter då för att vi gjorde det här. Så att kan man väl säga. Sen... när Erik, du kom med lite mer i businessen, så sa vi hoppar av det där Gränna Musikfrämjande. Vi fixar det själva nu. Mm. Men där, de var ju med i alla fall och, så att vi kunde betala banden. Men som sagt, det här har den ju ökat på publikmässigt och efter den här tv-inspelningen. Just det. Det har ju varit, även om det regnat och duggat, så det är aldrig under 700 pers ändå.
Nej.
Så mellan 700 och 1,5 kan man väl säga. Mm. Stadigt.
På Grännaberget.
Ja.
Mm. Och det har det varit sen dess, så att säga?
Ja, det har sett. I början var det kanske 80-90, mm. Sen kanske det gick upp till 300. Och sen efter tv så var det upp i 783 då. Sen har det bara ökat.
Mm. Ja. Ja, det är extra jobbigt ett år som detta att inte då kunna kanske köra ordentligt.
Ja.
När det finns en sån historik.
Mm.
Ja, det är det ju. Det är det verkligen, men vi får väl göra ett koncept där folk kan sätta sig hemma i vardagsrummen och bunkra upp med badenstol och
kampa.
Vi funderar på den. Vi vill ju inte sätta ett kryss. Nej. I och med att vi har hållit på 42 år.
Precis.
Det vore ju träligt i coronatider, men så vi måste ju kunna köra en livesänd.
Mm.
Så vi kan minst sätta 43 festivalen utan uppehåll.
Mm.
Vi är ju Sveriges äldsta festival. Jag tror vi har ju gått om med Hultsfred och Västervik. Skulle jag tippa.
Jag tror vi är den äldsta festivalen utan uppehåll i Sverige. De andra festivalerna har nog haft ett eller någon lucka i kalendern, tror jag. Men jag tror vi har hållit i det här i 42 år.
Jo, det är
det. Helt fantastiskt.
Men det ska, jag tror jag ska kunna bli trevligt att sända det live.
Jag tror jag.
Får vi förvarna alla att nu kan ni gå in och lyssna på någon form av marknadsföring ändå. På. Mm.
Campingen kommer öppet i år.
Ja,
ja.
Det kommer.
Tror ni att det kan bli så att folk kommer hit ändå och kampar och jammar för att det går att göra?
Det tror jag.
Helt övertygad.
Jag tror inte det kommer märkas. Campingen kommer att vara lika bokad som vi hade haft en vanlig festival på berget. Ja. Det kommer att vara lika mycket folk. Och det var till och med någon sa det för några år sedan. Även om vi skulle lägga ner det här så kommer de åka vandrarhuset från hela landet till campingen. För det är så etablerat, de här jammerna där nere.
Mm.
Och de har ju roligt. Och det är ju en servicestad, det finns ju allt här. Och förutsättningarna är ju bra för att samla ganska många. Då.
Absolut.
Så jammerna kommer ju, även om vi skulle sluta med blogger, sen kommer de leva i 100 år till.
Just det. Mm. Ja, det är högst intressant det där med den effekten, en sån, vad ska man säga, en gemensamt intresse, samlas på en plats, ha kul, man går omkring, man hör, man kan ta del genom att spela, och att det driver sig själv. Mm. Att egentligen så skulle, som du säger nu, ni skulle inte behöva organisera och det skulle ändå samlas.
Ja.
Och det är ju en otrolig styrka.
Det är ju självrullande, det var mer kanske självrullande då när jag hade hand om det. Då ringde banden och jag tog dem i turordning, de ringde helt enkelt. Ja, kunde ha varit 20 band där på berget. Alltså. Jag fick spela en kvart, sen var det byte. Men nu har Erik lagt ner, han lägger ner mycket jobb på... Ja, han väljer vissa band, han väljer ut dem helt enkelt.
Mm.
Inte först i kvarn som jag körde mycket då.
Nej, jag brukar samla ihop en pott på, vad det varit? Som mest har det nog varit över 200 band som har sökt. Men jag brukar samla ihop alla namn, sen går jag igenom allting och så försöker jag hitta någon typ av variation emellan line-upen då.
Så det inte blir samma från år till år då?
Nej, utan det ska ju vara lite varierat. Lyssnar man bara på Scruggs Picking i 6 timmar så blir ju det ganska monotont. Så att det är skönt att blanda in lite Cajun och old time och lite swing också. Så det är ett stort intresse för att komma hit.
Ja, det är det. Vi har ju haft väldigt, vi har varit roliga. Lille Eklund var här och spelade boxan. I ett konstellation uppifrån. Jag kommer inte ihåg grabbarna riktigt. Det var väl... Ja, det var... Leffe Sunderbrant och gänget där var...
Vad spelar Lille Eklund för min instrument?
Han spelade gitarr. Men det var bluegrass alltså.
Okej. Okay. Var slagfärdig bluegrass?
Ja, det kan man ju säga. Ja, det var ju Torsåkerfolket mer eller mindre.
Ja.
Backade upp på honom där, han gjorde lite. Ja, det har varit många roliga tillställningen där uppe. Ja.
Apropå roligt, det är ju inte så kul att få sin fiol stulen. Har du varit med om något liknande, eller?
Nej, det har jag inte.
Är det så?
Ja.
Nej, det var kläderna
jag blev med. Jag pratade om när det var någon som snodde dina kläder när du hade badat.
Var det.
Var det inte det?
Ja, jag kommer inte ihåg. Det var det, att
det kanske var
det. Lite hembränt där nere.
Det är kanske något vi klipper bort där.
Ja, ja, ja. Jag kommer du ihåg det med om jag kom hem nakenfis någon gång efter blå?
Det var inte något jag hade drömt om.
Jag låg på soffan naken hela. Ja, då hade jag varit och badat till Vättern så då. Ja. Med kläderna på. Sen låg jag dem bara där och gick hem. Det var ju fruktansvärt roligt, men det var ju där nere så bjöds danskarna, hade en grill och de hade öl med sig och det var hembränt och det var ibland så efter, ja, man var så slut efter festivalen, man gick ner och jammade så man, det var inte bara fylla utan man var helt liksom slut i skallen.
Ja, ja, det är klart, det tar ju. Då behöver man ett dopp i kanaletten.
Ja, jag för bara hoppa dig. Ja.
Var det inte något då någon från Prips hade med? Det har jag hört talas om.
Jo, vi hade ju Lasse Frick.
Ja, just det.
Han jobbade på Prips.
Ja.
Och han hade ju fått konkurrera ut hela hjorten. Folk gick inte på hjorten. De hade ju öl där nere. Han tog med sig pallvis med Prips blå. Där nere. Och Pelle och Janne där uppe. De undrade, den där jävla Fricken får vi nog inte ta hit. Vi går i konkurs. Ska du hålla med?
Ja, det är kul.
Finns det någon sån här skön historia om någon artist eller gärna någon riktigt känd artist som...
Var det Chris Jones du fick köra till sjukhuset?
Ja, Chris Jones han var ju här och spelade i Gränna, men han var inte på Bluegrassfestivalen. Men han var i Marianlund för vi hade öppnat en restaurang. Det var den tiden jag bodde. Mia är ju kock, frugan. Vi hade Bluegrass på restaurangen, lilla Marianlund. De kom ju man och huset, så det var ju alltid roligt. Vi nischade det med lite hamburgare och Texas Stibon. Men då så var Chris Jones där och spelade med Lynn Morris och vad hette de? Wetson Run, va? Och då han hade fått magsår, Chris Jones. Så han fick in och lägga sig emellan. De körde tre låtar, sen fick han gå in och lägga sin säng och vila. Det gick så illa så att de fick skjuts in honom till Jönköping lasarett. Då. Så han hade nästan blödande magsår. Alltså. Så grabbarna här i Gränna fick ju åka in och serva honom där inne med...
Med banden?
Så han inte, nej, nej, men så han inte, de andra skulle väl vidare på turnén då. Men han fick ligga isolerad helt enkelt.
Oj. Sen minns jag att du berättat att du skulle lära Del McCurry göra en G-run också.
Ja. Ja, vi hade Del McCurry på hjorten. Och vi var hemma hos Pelle Bergström då. Mm. Och jag satt, jag visste knappt vem Del McCurry var. Ja, det har du ju, sen. Ja, det har du ju, sen. I'm gonna show you how to make a G-run. Och han är ju G-runs mästare, Del McCurry. Ja, Pelle han skrattade åt det där.
Vad tyckte Del? Tyckte han att ja, han lärde ut det bra?
Han, eller? Han ruskade på huvudet. Vad är det för jävla gäng de har?
Dryg kille.
Ja, det var en som skimpade här. Ja, det var lite humor.
Okay. Finns det några ställen där det har riktigt strulat eller gått åt skogen med teknik eller logistik eller något sånt där?
Teknik, ja. Jag vet inte. Jag vet ett år. Vi skulle spara in på lite kulor och så låna in en anläggning. Då lånade jag från Visingsö. En rockkille, han var trummis, jag kommer inte ihåg det bandet hette. Bosse där. Vi lånade hans grejer, rock'n'roll-utrustning. Till Bluegrassen.
Ja.
Och det blev ju sånt skitljud. Alltså. Ja, det blev sånt skitljud. Och Bosse var ju van att mixa rock.
Ja.
Så jag tror banjen lät ungefär som en elplank. Kan du ihåg det, eller?
Nej, det minns jag inte.
Det kan jag säga att det kan ha varit på 80... 89 kanske. Ja, så det var sista gången vi hade rockanläggning. Ja, ja. Och det var fiasko, kan man nog säga.
Ja, det är ju en helt annan sak att rätta sånt ut förstås.
Ja, men det har vi kostat på sista i många år nu med att ha ljudbolag och sköta ljudet. Mm. Det är det värt.
Det är skönt att slippa rocka.
Framförallt är det roligt för musikerna att de kommer till sin rätt liksom.
Ja.
Att de tycker nu, det låter ju bra ut nu. Mm. Ändå att de ska stå och spela låter skit. Mm. Det är för musikernas skull framförallt. Ja. De vill ju ha ett bra ljud. Mm. Medhörning och allt ska ju funka. Mm. Sen publiken ju säger, de ska ju också höra bra ljud.
Nej, och sen är det ju, alltså, kör man med sådana mickar som man gör ofta i bluegrass, då är ju rundgång en klassiker. Så det tar ju upp ofta så bra från långt håll. Så.
Ja, de här sista skriket när vi är att köra med sådana här en eller två mickar. Mm. Man samlas precis runt och sjunger. Och det är klart, då blir det ju rundgång känsligt.
Jajamän.
De är inte riktade så, utan...
Precis.
Men det är väldigt inne nu med att ha sådana här, som vi har, ear trumpet mickar då. Mm. Stort upptagningsområde.
Ja, det börjar komma tillbaka mer och mer det där. Och jag märker ju det när vi är ute och spelar så är det ju skitlätt roddat. Man har med sig en liten busanläggning och sen en mic och sen så kör man på det.
Ja.
Skitsmidigt.
Men det är fler band i bluegrassvängen som anammar det nu. Kör en eller två mickar.
Ja, det är det. Det är det.
Det blir lite fotarbete också. Man får ju se till att inte få en stråk i ögat och någon ska backa för att någon annan ska få plats. Och, ja. Alltså det är ju en koreografi,
ja,
nästan.
Det är viktigt. Mm.
Ja, det är det, men det blir ju levande på ett helt annat sätt. Och det blir intressant att titta på. Mm. Så att det blir ju en upplevelse både för...
Och lättroddat.
Ja.
Mm.
Det är bara komma upp och spela.
Ja, visst.
Så ska det ju vara egentligen.
Ja, det ska det vara.
Instrumenten ska ju låta som de ska vara. Akustiskt alltså.
Son intresserad av bluegrass, behövde du göra det, eller gjorde
han
det själv?
Han fick ju höra sån här, det gick ju ett mina skivor hemma.
Ja. Så det är ren indoktrinering?
Ja, nej, du gillar ju Metallica och sån här, ja, Kiss och...
Kommer det fram?
Ja, det var ju lite, men det var ju din tonår.
Var det här tonårsperioden, du vet, som alla går igenom.
Ja, men sen så vaknade han till liv.
Ja.
Nej, men han gillade väl blues. Du tyckte ju kul när jag spelade och var med och ute. Och,
absolut.
Och du var med på bluegrassen tidigt som liten pojk.
Ja.
Det har ju blivit en del av ditt liv med.
Ja.
Som det har blivit för mig.
Mm. Spärbarn, han låg i sin babysäng nere i omklädningsrummet på hjorten. På bluegrassfesterna.
Ja, det var. Låg i en sån här bärsäng.
Ja.
Fick du med modersmjölken liksom?
Ja, men det blev ju så. Mm. Det är nog svårt att ta sig ur det här.
Nej, men jag har försökt, men det går inte.
Har man väl börjat tycka om old time och bluegrass, det är det kört. Mm. Det finns ingen annan musik som är lika rolig.
Nej. Och sen är det ju framförallt det folket som man träffar. Alltså man är ju likasinnade allihop i princip.
Det kände jag mig i början då. Ja. När jag började komma hit. Vi är som en stor familj.
Ja.
Tänk att vi har samma intresse, alla som är
här. Ja, visst.
Vad fantastiskt.
Och just som du nämnde förut också, det spelar ingen roll om man är läkare eller byggnadsarbetare. Nej, eller gammal eller ung. Liksom,
allt från hjärnkirurger till grovarbetare.
Amen, man möts i musiken.
Och ingen ser ner på den andra, utan vi har det gemensamt. Vi spelar ihop och vi har roligt.
Mm. Ja, det
bryter alla murar alltså.
Ja, det är det. Fantastiskt så sätt.
Okej. Vad ser du framåt nu? Nu har du varit med ett helt liv, kan vi nästan säga. Inte riktigt ett helt, för där är vi inte. Men vad intresserar dig nu? Vad är det som... Vad vill du se?
Jag har väl... Nu har ju Erik lämnat över till Erik. Ja. Så jag hoppas ju att han dänger på.
Ja.
Så jag hoppas jag får vara med till 50-årsjubileet. Ser jag fram emot. Han har ju bokat i utställningslokal allt, Erik, för att hänga upp gamla fioler och hela museet är ju abonnerat 50-årsfirande.
Kommer du vara installerad där också kanske?
Ja, jag hänger nog där som en gammal, med en gammal tavla eller något. En gammal affisch.
Staty.
Någon liten historie. Återblick.
Måste ju säga det också. Att pappa, han fyllde 70 här i förra veckan.
Just det, vi får gratulera.
Ja, det måste vi göra. Och du fick ju ett projekt som hette Duga här.
Ja, fy fan.
Jag fick
en byggsats mandolin. Du hade samtal med Bosse Gustafsson uppifrån Eskilstuna. Han håller på med mixtrar och gör ju fina grejer. Så det kom ett paket här med mandoliner i delar. Man ska limma lock och man ska tälja och allt möjligt. Så det tar nog 4 år innan jag kommer. Men jag får låna en slöjdsal eventuellt uppe där frugan jobbar på Adlövskolan.
Vad kul.
Och, nu jobbar, så att, och den är väl bara upptagen en dag i veckan, den slöjdsalen.
Mm. Ja, det är perfekt.
Så det ska väl kunna gå.
Jag har hört att de ska lackas en 30-40 gånger.
Ja, och betsas 3 gånger innan.
I rött.
Ja.
Ja, den får väl bli en installation på 50-årsjubileet, den här mandolinen.
Mm, då är den nog klar.
Då är den nog klar. Ja.
Härligt.
Men jag väntar. Jag börjar nog inte med bygget från till hösten, tror jag. Nej. Det är så mycket nu vi ska ut med husbilen. Och det, så man får lite ro. Den här höstron och pysslar lite.
Mm. Jag skulle också vilja bygga en mandolin.
Mm. Ja.
Men det tar nog en stund. Jag har byggt en kajak en gång och det tog alldeles för lång tid.
Oh. Ja, det är både fioler och mandoliner. De bygger ju på precision.
Mm, verkligen.
Får ju verkligen se till att få... Ja, locket ska göras rätt och allting. Det garvas och det... Mm. Men det är inga ljudpinnar och sådana bekymmer i alla fall.
Nej, för att få fiolsjukan.
Nej, mandolinsjuka.
Mm. Just det.
Men stämnoja kan man ju få.
Ja. Så här. Ja, det är inte lätt att vara musiker.
Ska vi tacka Pelle för en otroligt härlig intervju. Ja, det här var superkul att lyssna på.
Ja, det var trevligt. Ja. Det var trevligt att vara med här.
Tack så mycket, Pelle.
Tack, tack.
Tack, kära far.
Once more, little laddie, I must leave you. We shall part at the end of the day. But promise me, little laddie, that you'll be waiting when the springtime comes. Springtime comes in the mountain, and white flowers bloom upon the plain. I will watch for the leaf to return to the tree, and I'll be waiting when the springtime comes again. Time comes in the mountain, and white flower bloom upon the plain. I will watch for the leaf to return to the tree. I'll be waiting when the springtime comes again. Right here. Time comes in the mountain, and white flower bloom on the plain. I will watch for the leaf to return to the tree. I'll be waiting when the springtime comes again. Yeah. is I'll be waiting when the springtime comes again.
Ja, vi tackar för idag då.
Ja, det var en otroligt kul intervju med Pelle.
Ja, det var kul.
Och vi fick jamma med Pelle.
Jajamän.
Inte på den röda fiolen dock.
Nej, den står faktiskt, det är den som står hemma i min brevlåda, så en bokhylla. Eller?
Ja, det kan vara. Jag kan putsa den en gång till, tror jag.
Ja, då är det den. Ja, nej, men tack för ett trevligt program. Och vi hörs nästa gång, helt enkelt.
Jajamän. Nästa avsnitt i Blodgräspodden kommer om någon vecka eller så. Mm. Och tills dess, ha det gott.
Ha det gott.